Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. Hur förvaltar man ett långt arv som någon annan skapat utan att klanta till det fullständigt? Vad ska man spara och vad ska man bygga vidare på? Det ska vi ta reda på idag. En av Helsingborgs längsta gator är Drottninggatan. Den sträcker sig 3,5 km från Stortorget i centrum till Vikingastrandbadet i norr. Det är en lustig gata i det att den byter karaktär flera gånger och växlar från en hektisk boulevard in i centrum till en lugn strandgata i norr. På nummer 30, ganska nära starten alltså, ligger ett av Helsingborgs mest kända företag. Verksamheten finns i bottenvåningen till ett stort hus i ljusgult högadagstegel från 1800-talets slut och här har legat i mer än 130 år. På fasaden finns en ljusröd neonskylt med företagsnamnet som deklarerar här säljs Zoegas kaffe.
Zoegas grundades i Landskrona och av Carlos Zoega och Maria Zoega. Sen flyttade de till Helsingborg och fortsatte driva kaffehandeln här. Så Zoegas är ju från 1886, som vi döpte vårt café till nu. Och jag vet att Carlos gick bort väldigt tidigt och sen drev Maria Zoega det vidare. Och i sin tur sen drev hennes barn det vidare. Men då byggde de ju det här huset i Helsingborg där de drev hela verksamheten och hela kaffehandeln, rosteriet och import och försäljning. Mm.
Och den kaffebutiken har ju sen varit någonting man har sett här i alla år.
Verkligen, den har varit här i över 120 år nu. Så jag förstår ju att det är många som har känslor för den här butiken. Och det kommer in pensionärer här ibland som sa att de fick sitt första jobb genom den här butiken som 14-åring.
Det här är William Styrander. Våren 2022 tog han över kaffehandeln som heter de finaste i Helsingborg. Och när jag träffade honom då så satt vi och satt de fulaste rummen i lokalen. Det var lågt i tak och galler för fönstren och man kunde inte se ut mot bakgården för det var en slags plastfilm på rutorna. Så jag bad honom beskriva det här.
Det här är ett kalt rum från tidigt 1900-tal men som har renoverats på kanske 80-talet. Där man har tömt hälften av rummet och sen satt dit lite andra lager saker.
Vi sitter på två stolar som antagligen är någonting som är fel på, annars skulle det inte vara här ute. Du har en vältstege intill dig och en ledsen hängare. Här finns någon frys, mycket kartonger och inte minst här har vi gamla kassaskåpet. Det är ett Frans Rössels kassaskåpfabrik från Helsingborg. Det är alldeles grönt. Mm.
Från Helsingborg, viktigt.
Helsingborg och här hade man antagligen lönarna någon gång i tiden.
Säkert. Det här huset är ju byggt av Zoegas en gång i tiden. Hela fastigheten.
Just det. Så han måste suttit här och betalat ut lön till de anställda via den här. Men då var det kontor här då eller var det rosteri här då?
Jag vet inte exakt hur fastigheten var uppbyggt. Men det var ju bostad, rosteri, lager, butik och försäljningsavdelning och allt möjligt i det här huset. Mm. Så det var hela alltet. Det var det.
Och vem bor här nu? Är det fortfarande Zoegas på något sätt?
Nej, nu har alla Zoegas ingenting med fastigheten att göra. Så de har sålt den så att det är en bostadsrättsförening idag. Mm.
Men butiken finns kvar?
Butiken finns kvar. Så den drev ju Zoegas eller Nestlé fram till i påskas. Och nu har vi fått ta över butiken.
Snack om att ta över ett arv. Någon håller på med grejer 130 år. Och sen upp till dig att ta över och försöka att inte klanta till det. Och även om William inte har någon exakt koll på varför Nestlé inte ville driva butiken vidare så spelade det egentligen inte någon roll.
Men vi fick i alla fall möjlighet att ta över den. Fyra stycken helsingborgare och det är vi glada för. Mm.
Och nu ska du förvalta det här arvet då?
Vi ska förvalta det här arvet.
Och när vi ska säga att när vi sitter i den här lokalen med att det ser så fruktansvärt skräpt ut är för att du har knappt varit här. Eller du har varit dygnet runt i en vecka, för en vecka sedan ni startade.
Ja, vi öppnade upp för en vecka sedan. Mm. Vi har ju varit i lokalen lite innan dess, men inte mycket. Och det har varit fullt fokus på att få igång driften, anställa personal, se till att vi har kaffe i butiken och leveranser med liksom fikabröd och mjölk. Så det har varit mycket fullt upp med det. Mm. Men vi började nog samla in minnen från folk då som till exempel den här kvinnan som fick jobba som 14-åring och är pensionär idag. De har mycket historia att berätta.
Mm. Men hur förhåller man sig till det? Jag menar, du driver andra kaféer.
Ja.
som är moderna och fräcka på olika vis.
Betydligt moderna, ja.
Ja, så hur ska du ta dig an det här då?
Men det här blir en kontrast till mitt andra café då. Jag tror man får jobba med det som finns här. När man kommer in i butiken då, som det främre rummet, som är varsamt renoverat under de här 120 åren, så märker man att det är mycket teak, det är mycket mässing, det finns mycket liksom, historia i det rummet. Och man fortsätter spela på de detaljerna i serveringslokalerna, och nu när vi kommer renovera så tror jag vi kan vinna mycket.
För det finns också så här, men det, ni ska ändå driva ett café här nu, så det måste funka och det måste leva upp till standarder och sånt liksom. De stora kaffekvarnarna som står i fönstret, gissar jag, ska vara kvar.
De ska vara kvar. Egentligen det första rummet som man kommer in till ska vi i princip inte göra så mycket med. Utan det är det man ser. Det är där det mesta av historien finns. Mm. Och såklart så måste vi nå upp till köksstandarden om vi ska servera mat här. Men det tror vi ändå kommer vara i bakdelen där inte kunderna har tillgång till.
Jag frågar William hur hårt han känner att han går fram på ett café med så gamla anor. Det känns ju lite som att tiden stått stilla här inne.
Nej, det är ju speciellt när lokalen i sig är ju nästan ett museum. Och det var på tal om att den här inredningen skulle flytta till Fredriksdal, som är vår friluftsmuseum i Helsingborg, och bygga upp den där som ett museum.
Men hur ska ni göra med resten då? Alltså det finns massor med lokaler. Här sitter vi trist. Ska man ha kontor här? Ska man låta någon annan vara här? Men det kan ju också, det är ju inte mycket platser.
Det är inte mycket platser.
Och för man går, så när det startas, då går man hit och så köper man sitt kaffe här.
Ja, ja.
Och sen så går man hem med det kaffet.
Precis. Det är ju dels en butik då man kan köpa kaffe och sälja det över disk. Men det är också ett café där våra gäster kommer och dricker kaffe och läser tidningen. Och vi behöver ju öka mängden platser. Så att serveringsställen ska liksom... Ja, balansgång där mellan att andas modernt, eller vad säger man? Det ska ha en nostalgisk känsla i lokalen samtidigt som... Den behöver ändå ha bra belysning och liksom rätt. Ja, det är svårt.
Potentialen är stor. Ja, det är uppenbart. Men vad är han rädd för att misslyckas med?
Det jag är rädd för, det är att vi inte får till den här detaljerna i vår renovering. För det är inte som matematik att 1 + 1 = 2 när man gör renovering, utan det är att vi tror att det här blir bra och sen får man se vad det blir. Så att det gäller verkligen att ha ett öga för detaljerna, välja rätt steg och sen vara självkritisk och säga nej, det här blev faktiskt inte bra. Vi måste göra om det. Vi måste hitta rätt känsla. Om det så är att färgen är för kall eller för varm eller belysningen sitter fel. Det är de detaljerna. Så man kan inte säga riktigt vad det gör, men man behöver liksom vara självkritisk. Man behöver ta hjälp om man inte kan. Så vi pratar redan med en belysningsexpert som ska hjälpa oss att belysa lokalen på rätt sätt.
Varför funkar det inte för dem, vet du? Har du fått göra en sån bouppteckning eller gå igenom? Det funkar inte för dem uppenbarligen, annars hade de haft kvar det liksom.
Nej, jag vet inte varför det inte funkar för dem, men jag ser potential i det som de inte gjorde. Så jag ser att om de hade gjort på ett annat sätt.
William vill inte kritisera Svegas, men det man kunde läsa i tidningen, och då pratar vi om Helsingborgs Dagblad, eller HD som vi säger, är att butiken gått med förlust varje år och att det tydligen var därför som Svegas ville lägga ner.
Men det gäller ju ändå att vi konsumenter väljer vad som ska finnas och inte finnas genom var vi handlar. Så vi ska göra vårt bästa för att få hit gästerna så att de trivs här och vill komma tillbaka. Men gästerna behöver också komma hit och visa att de vill ha den här butiken. Annars funkar inte relationen. Vi kan inte driva affärer utan kunder. Och kunder behöver kaffe. Så att det är liksom en matchning där som behövs till.
Kunderna, ja. Hur ska jag hantera det förtroendet som de haft eller inte haft?
En del av att ta över handlar om att ta över logotypen, ta över namnet, ta över lokalen. En annan del handlar om att ta över det här ryktet, den relationen. Jag såg du, ni plockade in de här breven, det var någon som hade varit här som små och de hade köpt kaffe här och liksom de minns fortfarande och personliga historier. Det kan man ju aldrig reglera i något avtal. Men den relationen med de människorna har ju du tagit över nu.
Det har vi.
Alltså, och det är någon slags förtroende. Okej, att uttrycka det enkelt. Skit i Svegas, men helsingborgarna då? Det är arvet.
Ja, Vi har ju nu i butiken ställt lite frågor till helsingborgare och våra gäster. Att de får skriva ner berättelser om vad de har varit med om i butiken. Vad har hänt? Vem har fått jobb här? Vem har handlat här? Så det vill vi göra något av. Vi vill liksom lyfta upp de historierna så att det verkligen blir historierna. Att det blir helsingborgarnas butik. Mm. Så det känns stort och man märker ju engagemanget för butiken. Alltså både på sociala medier och i tidningen så har det varit enorma reaktioner på den här butiken. Så det känns stort, men det känns också väldigt, väldigt roligt. Och vi är väldigt taggade på det, faktiskt.
Så har William Strander, när jag träffade honom bara någon vecka efter att ha fått nycklarna till en butik med 130 år på nacken. Så hur gick det då? Det får du veta efter det här.
Hej William.
Tjena William, det här var Per Granqvist.
Ja men hej.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är bra. Solen skiner ju. Men det är samma.
Men det, här skiner solen också faktiskt. Så det är på det är allmänhet en bra dag. Jag tänkte att du behövde ett sån här uppföljningssamtal.
Ja.
Vi såg också för ett år sedan. Och sen skulle du säga att ja, men innan jul så ska vi renovera. Och då kommer det sen bli öppna ännu finare. Hur gick det med det?
Ja. Vi hade invigning nu, 7 maj.
Ja.
Så det har gått bra. Men det tog längre tid.
Varför tog det längre tid?
Fastighetsvärden skulle stå för lite grejer och sen skulle vi stå för lite grejer.
Ja.
Och lite var nog fastighetsvärden som drog ut på tiden. Och sen när vi skulle börja renoveras så tog det också lite längre tid. Och juluppehåll och lite så. Men vi har haft den här öppet hela tiden.
Ja.
Det bara blev att renoveringen blev lite senare.
Men vad bra, då har vi ett år att prata om här. Vad har varit reaktionen från helsingborgarna när ni öppnade? För det, jag minns att det var någonting som du sa att vi hoppas att man ska känna igen sig. Det ska inte vara någonting annorlunda, men vi ska utveckla, vi ska göra lite mer, vi ska göra lite skojigare ungefär.
Ja, generellt sett så är alla väldigt, väldigt positiva. Vi har ju satt in fina Borås-tapeter i serveringen, slipat golven, satt upp stukatur i taket, tagit bort så här tråkiga IKEA-lampor som var där innan och satt in kristallkronor. Så stämningen och atmosfären i serveringen är ju så mycket bättre och finare.
Mm.
Nu vill man verkligen sitta där och mingla och ta en kaffe och träffa vänner.
Mm.
Så det har blivit en stor, positiva reaktioner faktiskt.
Och hur har det gått liksom pengamässigt då? Har det gått som ni förväntat sig eller bättre eller sämre?
Ja, det var väl lite dyrare, för att säga.
Surprise!
Det är alltid så, antar jag. Och det är så mycket saker man inte tänker på. Att alltså, vi måste ha en ugn och så måste vi ha den här elektriken måste dit. Och då tog det liksom fler dagar, elektriker, tid och pengar.
Mm.
Och saker man inte stöter på. Och så var det någon fuktskada bakom väggen vi behövde lägga extra pengar på i renoveringen. Och...
Mm.
Men vi har i alla fall haft alla pengar, men det kostade mer pengar än vad vi trodde.
Man brukar ju säga att om man visste vad som krävs för att driva företag innan man börjar hade ingen blivit företagare. Och naivitet, ja det är ju vanligt, men det är också det som får saker hända, som får folk att satsa och ta över kaffeaffärer med lång, lång historia. Så jag frågar William, hur blev det egentligen med det där trista rummet vi satt första gången?
Den delen är väl den som liksom inte riktigt så här har hittat sin stil än.
Nej.
För det är liksom lite olika serveringsrum då, med lite olika stil i.
Ja.
Och det rummet längst in, där är lite svårare för lite lägre i tak. Precis när vi satt där och det var ju galler på fönsterna då. Men de är borta nu och man ser ut mot gatan. Men det krävs lite mer. Men det blev ett expeditionsrum där inne. Så man ska tänka sig att Carlos och Maria Suega hade varit på en kafferesa i Afrika och så hade de liksom tagit hem massa grejer och så ska man sitta liksom i deras lilla expeditionsrum på något sätt från deras resa.
Ja.
Ja, och jag ska säga vi är en bra bit på vägen, lite så här detaljer som ska sättas på plats. Men vi är på väg, vi är på väg.
Det här är ju intressant också för att vi pratade ju om att förvalta ett arv. Och jag ska inte säga att du hittar på ett arv här, men du utgår ju från ett arv och sen skapar nytt genom att skapa historien om Carlos och Maria och hur det måste varit. Att liksom, det är ju att verkligen ta sitt arv och göra någonting extra av det.
Ja, men precis. Och de gjorde ju massa kafferesor. Och sen vi hittade ju precis på lite samma. Så här skulle det kunna se ut i ett sånt rum. Mm. Sen i de andra rummen så har vi ju dels då inrett historiskt med liksom historiska tapeter och sådär. Mm. Men också hängt upp fotografier från den gamla tiden. Vi har fått låna affischer och bilder från Suegas olika arkiv. Vi har ju bilder på Maria och Carlos Suega. Och lite bakgrund och historia om dem som personer.
Och här hör vi en annan intressant grej. William och hans vänner tog över ett ställe som hade en massa anor, men de fick inte ta över namnet. Det är trots allt Suegas vi pratar om, och det ägs ju av Nestlé som vi också pratat om. Och även om folk i Helsingborg fortfarande kallar stället för Suegas, så heter rent formellt Café 1886. En hänvisning till när Maria och Carlos startade.
Hur har den relationen utvecklats? Liksom, för någonstans har de ju som era gamla släktingar eller tidigare ägare och sånt. Liksom. Så man är ju ändå mån om att...
Ja, precis. Nej, men jag tycker faktiskt att vi har ett bra samarbete. Och de Suegas då, de släpper fortfarande sitt julkaffe och sitt sommarkaffe hos oss och haft ett event kring det.
Ja.
Och, så att jag tycker ändå att vi har en bra dialog med Suegas. De är ju bara en backe upp i fabriken.
Släktingarna är inte sura alltså. Vilket ju är ett tecken på att de tycker att William och hans kompisar faktiskt lyckas förvalta arvet på ett bra sätt. Och även kunderna, ja, de är nöjda. För det är ju kanske de som annars skulle vara mest känsliga för att någon kommer och sabbar ett arv. En annan grej är att William också driver ett annat café. Så jag är nyfiken på hur det påverkades.
Hur det går på ert andra ställe då? Går det fortfarande lika bra som innan, eller har liksom det drabbats? För du har ju haft fokus på det här.
Jag har haft lite fokus på detta, framförallt med renoveringen. Sen har ju andra i ägargruppen haft lite andra fokus med personal och sådär. Men jo, jag skulle säga att de andra ställena går också bra. Fast det har varit inflation och krig och höga elpriser så... Mm. Så jag klagar faktiskt inte. Jag har det bra och jag kan betala alla löner. Och, ja, folk kommer till våra kaféer och folk är nöjda. Och då är jag nöjd.
Så har William Styrlander på Café 1886, Suegas gamla kaffebutik i Helsingborg. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen och nästa steg, så får jag nu ringa rådgivare. Och eftersom Stina Fransén hade så mycket klokt att säga om det här med generationsskiften i en tidigare säsong, så har hon säkert också bra råd när det gäller att förvalta ett arv, tänker jag. Avsnittet om generationsskiften är förresten avsnitt 30, om du undrar.
Det behöver ju inte vara direkt ett företag som går i arv, rent blodsband eller så, utan i det här fallet kanske också tar över ett varumärke eller någonting annat som ska förvaltas. Och den första förhoppningsvis kloka tanken jag kom på var att skaffa kunskap. Kunskap är alltid bra. Skaffa kunskap om ekonomi allmänt, eller i det här fallet kanske specifikt ekonomin för det här företaget. Hur har det sett ut bakåt? Vad tror man ska komma? Juridiken, hur ser det ut? Finns det bindande avtal åt något håll som man kanske får med sig på köpet när man då tar över någonting? Nyckelpersoner, det är också viktigt. Finns det nyckelpersoner i verksamheten som man också tar över?
Mm.
Och vill man ta över dem? Eller hur ska man hantera det annars?
Precis, för annars får man begagnad personal, kanske man inte vill.
Det kan ju vara både och. I alla fall att man skaffar sig kunskap om vad besitter de här människorna för erfarenhet och kunskap, och är det värdefullt för min verksamhet framåt att ha dem? Eller kommer de bli en belastning och då måste man hantera det på ett snyggt sätt?
Mm.
Det kan också vara kultur. Hur ser kulturen ut? Skaffa dig kunskap om kulturen som det man säger sitter i väggarna. Som jag säger, nej, det sitter inte i några väggar. Men alla personer som finns i bolaget är kulturbärare på ett eller annat sätt. Så skaffa kunskap om det. Vad är det för typ av kultur man har gynnat bakåt i tiden? Och hur vill man själv att kulturen ska se ut framåt? Det kan ju också finnas marknadsaspekter. Skaffa kunskap om hur marknaden ser ut. Vad finns det för potentiell marknad som kanske tidigare ägare inte har tänkt på.
Det är en klok synpunkt. En anledning till att man får ta över ett varumärke kanske är att det gått dåligt för det här varumärket en lång tid. Och då är det rimligt att ta reda på lite mer om det. Vad är det exakt du egentligen får ärva?
Ja, och vad är ett fint varumärke som man bara ska vårda? Och vad är en verksamhet som faktiskt bara bakom kröken går ut? För Facit var också ett jättefint varumärke.
Mm, just det.
Gick ju sådär. Så att det kan ju hända saker som man inte kan, och det kan komma en pandemi, det vet vi nu i backspegeln. Mm. Det kan finnas saker som man inte har en aning om, som ligger och lurar.
Och apropå saker man inte har en aning om, är det värt att prata med kunderna? Ska man ställa sig utanför butiken och fråga dem?
Då kanske det är lite väl uppenbart. Mm. Jag menar, man måste ju tänka på hur man pratar med kunder. Det är ju kanske inte ett sätt man ska prata med kunder som att du och jag har fått förmånen att förvärva det här. Vad tycker du då? Utan snarare gå om vägen att vad betyder det här varumärket för dig? Eller vad betyder den här butiken för dig? Eller så, utan att man blir igenkänd.
Just det, för det är också ett arv. Alltså man, en sak är namnet, en sak är platsen, en sak är vad de har gjort innan. Men vad det betyder för folk kan ju vara väldigt olika saker som inte är... De tidigare ägarna sitter ju inte på hela det svaret utan kan ju ha missförstått saker också.
Ja, och det är färgat och det kan ju också vara saker som är så starkt förknippat med de tidigare ägarna. Att man faktiskt, om inte, det kan vara så att varumärket inte står för sig självt utan att det är personerna som har varit viktiga. Det är ju helt beroende på vad det är för varumärke eller för butik eller så.
Just det är ganska intressant för man har ju sett sådana skyltar, i alla fall såg man det förr i tiden så här, inte jag, Bernt Anderssons efterträdare. Alltså det innebär att det ju inte är han eller familjen, han har sålt det eller någon har förvärvt det. Men uppenbarligen är det det ryktet man vill liksom kapitalisera på och ändå markera och då blir det efter, står det där på skylten.
Ja, precis. För då finns det ett värde i att det finns kvar, att vi driver det här företaget i samma anda som han gjorde.
Mm. Just det, vi driver i samma anda men vi gör andra saker.
Ja.
Och därmed var jag redo att tacka Stina för kloka råd. Men hon, när hon var inte färdig.
Sen tänker jag, när man väl har kunskap, då måste man ju skaffa sig en plan. Vi på Almi älskar ju planer.
Mm. På gott och ont, men det går knappt att ha möte med er för ni snackar planer.
Ja, och plan är alltid bra för att jag brukar alltid jobba med både plan A, B och C. För man vet ju aldrig som sagt vad som händer. Och då kan det vara bra att man har tänkt nästa steg. Men hur vill jag att det ska vara? Nu när jag har skaffat mig kunskapen, då vet jag hur det har varit och varför det har varit på ett visst sätt. Men hur vill jag att det ska vara? Jag som faktiskt ska kliva in här och ta över det här. Vad är det som ska sparas som är värdefullt för mig, för kunderna framgent? Vad kan jag tjäna pengar på framöver? Och vad behöver faktiskt bytas ut? Och hur ska det se ut på 1, 3, 5 års sikt? Beroende på vad det är för någonting jag ska ta över utan att fördärva.
Mm, just det. Ja, och det är plan A, B och C. Hur skiljer man de planerna? Är det att en går precis som jag tänkt mig, en går det bara hälften så bra och en går det skit? Eller hur ser det om B och C-planen ut?
Ja, eller att en kanske är lagom realistisk och det finns någon som är väldigt optimistisk och någon som är lite mer pessimistisk. Så kan det också vara. Eller så handlar det om helt andra saker. Att plan A, då är allting i det fysiska läget på om det är en butik kommer se likadant ut. Men plan B, då kanske det sker förändringar i närområdet. Det kanske kommer en ny industri som antingen ger mig många, många fler kunder eller väldigt många färre kunder. Alltså det beror ju på situationen förstås. Mm. Men alltid är bra att ha en plan och utgå ifrån. För det är också lättare att göra om den om man har någonting man vet vad man utgår ifrån.
Precis. Jättebra. Det här är det man behöver veta för att ta över ett arv.
Ja, jag tror det. Sen vill jag skicka med den sista grej också. Mm. Och det är också det här med att vara ödmjuk inför förändringen. Alltså, det finns ju den berömda förändringskurvan som alla människor som är på ett eller annat sätt involverade ska ta sig igenom. Och det tar olika lång tid för olika personer att vandra igenom den här förändringskurvan. Och vara ödmjuk inför det. Det kan vara medarbetare, det kan vara kunder, det kan vara leverantörer, det kan vara den gamla ägaren eller vilka det nu handlar om. Men alla intressenter runt omkring. Att nu kanske det blir annorlunda. Och hur kommer det påverka mig?
Så Stina Fransén på Almi. Som företagare har jag lärt mig mest genom råd och tips från andra. Så vet du någon som nyligen tagit över ett arv eller funderar på att ta över det, tipsa om det här avsnittet. Det finns ju en dela-knapp i din poddapp och den ska användas. I nästa avsnitt, ja, då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske just ett steg som du funderar på. Följ podden här i appen för att inte missa det. Och till nästa gång, ta hand om dig.